Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Ja, vi säger som Lasse Lagerbäck, inget har hänt. Allsvenskan är ju fortfarande on hold, men det hindrar inte oss från att leverera ett nytt avsnitt. Eller som vår hederslyssnare Sven Heibels flickvän lär ha sammanfattat saken. Fantastiskt att kunna göra en podd om något som inte existerar. Men faktum är att ni som lyssnar just nu är fler än någonsin, åtminstone enligt vår producent, och det tackar vi förstås för. Idag ska vi prata om Hammarbys kommersiella tvåmålsspel på Tele2. Vi ska prata om den efterföljande Zlatan-intervjun och vi har lite breaking news kring tävlingssäsongen 2020. Vi har lyssnarfrågor och lite annat smart och gott. Men vi börjar med en spaning, Per Boman. Vad är det du har hängt upp dig på idag?
Ja, det här var lite tveksam till om jag skulle ta upp det, ifall det kanske var lite navelskådande och nästan chauvinistiskt, men så här är det. Jag var jävligt liksom nere, får man säga, fotbollsmässigt i början av 2000-talet, då det kändes som att den norska och danska ligan verkligen plockade russinen ur den allsvenska kakan och liksom skördade vår serie på duktiga spelare. Jag kommer att tänka på det nu när Tim Pritcha allt mer då ryktas till Rosenborg. Hur det var någonting som alltid var närvarande under många år, att när som helst kunde en 3-plus-spelare eller 4-plus-spelare försvinna från ett allsvenskt lag till ett mer lukrativt kontrakt i Norge eller Danmark. Framförallt då Brøndby, FCK och Stabæk och Rosenborg kändes som att de plundrade i princip. Och jag var ganska förbannad då ett tag, särskilt slutet på 90-talet när Norge var så heta. Man har dels den här träningsmatchen när de slog Brasilien med 4-2, 97, och sen den här lite pissiga Kjetil Rekdal-matchen mot det här B-betonade Brasilien 98 i gruppspelet. Även för jag i efterhand har fascinerats av att Drillo då, en maoist i gummistövlar, att han då med sin kollektiva fotboll kunde liksom lyckas så bra, så spydde jag lite på den grejen då, när liksom, du vet, Fanrud och Nannskog dominerade Stabæk och vi hade massa killar i FCK med Albeck och sådär, och Mattias Jonsson i Brøndby. När folk vände hem så vände de till de danska och norska storklubbarna. När de svenska spelarna blev helt okej så kunde de istället för gå till Holland gå till någon jävla klubb i Norge eller Danmark för att göra bra ifrån sig. Och jag ville bara liksom lite nu, ja, ta tillfället i akt och glädjas över att det verkligen, verkligen, verkligen inte är så länge. Om någon spelare går till Norge numera, då är det nästan lite sorgligt. Inte riktigt som i Danmark kanske, men framförallt till Norge, då känns det mer som att någon varvar ner nästan, eller ja, besöker den fula kusinen på något sätt. Så att det var ju egentligen det jag ville bara, det var en känsla som kom över mig när jag såg det här med Tim Pritcha till Rosenborg, för det kändes så ovanligt. Vad tycker du?
Ja, det där var ju en jättediskussion på den tiden, det diskuterades ju hela tiden utifrån det perspektivet, just att det var väldigt, vi ska inte behöva släppa våra bästa spelare till Norge. Det var ju liksom en sån målsättning som alla klubbar och ligan sen hade, och det var också det som liksom mynna ut i svensk elitfotboll, SEFs då övergripande målsättning där, att bli den dominerande fotbollsligan i Norden på alla möjliga mätbara sätt. Det föddes ju det här liksom, att man tyckte att det var en sorg och en förlust att behöva släppa spelare till Norge. När jag hörde att du skulle ha den här spaningen, så kom jag på att i det som tidigare hette Ernst & Young, det här revisorerna, ekonomiföretaget, de gör ju en sammanställning av allsvenska ekonomin varje år. Deras rapport kom ju här i våras, och då tittar de på det totala marknadsvärdet i trupperna i de största nordiska lagen, och jag hade det i bakhuvudet att de hade gjort den här sammanställningen, så jag tog faktiskt fram den nu, och där kan man ju se att det totala marknadsvärdet på truppen är högst i FC Köpenhamn. Deras trupp har ett marknadsvärde på 465 miljoner kronor. Sen kommer Bröndby, 274 miljoner, FC Midtjylland 256, och sen på fjärde plats kommer Malmö FF då på 208 miljoner kronor, följt av Rosenborg på femte plats på 201 miljoner. Sen kom ytterligare två svenska lag, AIK och Hammarby på 160 respektive 142 miljoner, och sen två norska igen och så några finska och så vidare och så vidare. Så att Norge ligger ju sämre till utifrån den här då visserligen begränsade bilden, men det är ju just Rosenborg där då som är uppe på topp 5 strax bakom Malmö FF, men före AIK och Hammarby.
Ska jag säga när det gick som allra längst också, när jag kände, för jag sökte lite i pressarkivet, i klippen då, i läggen, och då hittade jag den nyheten som, kan man säga, mest fångade den känslan som var i början på 2000-talet när Norge och Danmark verkligen var förbi oss klubblagsmässigt. Och ingressen är så här: Vålerengs svenska stjärna Tobias Gran har tröttnat. Han vill spela för ett landslag. Tommy Söderberg ringer ju aldrig. Nu vill jag bli norsk och spela för norska landslaget istället, säger 22-åringen som vann norska kuppen igår. Och han fortsätter så här: jag är bortglömd här i Norge och det tycker jag inte om. Målet är att spela landslagsfotboll, och trots att det går jättebra för mig här i Norge får jag ingen uppmärksamhet från landslagsledningen i Sverige. Fortsätter det så här kan jag tänka mig att bli norsk medborgare. Men han har för avsikt att kolla läget med norska landslagstränaren Nils Johan Semb. Innan jag blir norsk vill jag ha bekräftat att jag inte är aktuell för det svenska landslaget. Men de verkar hellre välja spelare som sitter på bänken i Holland eller England än att satsa på någon doldis som gör succé i Norge, säger Gran lite bittert, lägger vår artikelförfattare till. Så att, det var på något sätt det var väl crescendot för den här epoken.
Ja, det får man ju säga. Frågan är dock vad det säger mest om. Om det säger mest om sakernas tillstånd eller om Tobias Gran.
Ja, mest om Tobias Gran tyvärr, misstänker jag.
Ja, men det var en intressant spaning, och jag tror ju som sagt, jag tror att den tiden är förbi på många sätt. Och det är ju du också inne på. Alltså, vi behöver inte oroa sig för mycket för att vi ska i det korta perspektivet halka tillbaka till det där igen. Utifrån vad vi vet om dagens situation, så att säga. Jag menar, coronapandemin kan ju förändra saker och ting totalt. Och den nya liksom fotbollsverklighet som ska stiga upp ur detta kaos kan ju bli lite hur som helst. Så att ur det perspektivet så är det möjligen relevant att det kan bli en ny ökenvandring. Men jag tycker liksom att klubbarna och ligan då, svensk elitfotboll, de har liksom jobbat så hårt, målmedvetet och hållbart och långsiktigt, så att vi ska inte bli omsprungna av Norge på det sättet igen. Men däremot, som sagt, så kan ju coronasituationen ställa till det på alla möjliga sätt. Därmed lämnar vi din spaning, Boman. Jag tackar för den och går över till vårt första huvudämne. Och det handlar då som sagt om Hammarbys kommersiella tvåmålsspel på Tele2 i fredags. Och jag tycker alltså inte att Bayern gjorde något fel där, och låt mig förklara varför. Och eftersom det är ett infekterat ämne så att säga, så vill jag börja med att ge min grundläggande syn på hur jag själv förhåller mig till pandemin lite kort. Och min inställning är att vi är i krig. Det är ordergivning och befälsordning som gäller. Vi står med ena foten på en landmina. Vi har ett skarpladdat vapen riktat mot oss. Och en handgranat kommer singlandes i luften åt vårt håll. Och då handlar det om att lyda order. Anders Tegnell är vår general. Det spelar alltså ingen roll om man tycker något är rätt eller fel. Man diskuterar inte det ute på slagfältet. Och någon måste bestämma. Alla kan inte göra på sitt eget sätt. Det handlar om att rätta in sig i ledet. Och sen på kvällen i skyttegraven, då kan man ju förstås diskutera. Har vi rätt strategi? Borde vi retirera? Ska vi kalla på förstärkning? Men sen får man ju kliva upp på morgonen igen och lyda general Tegnells order. Det är egentligen mycket enkelt. Våra lilla roll i allt detta i den här podden och som journalister på Sportbladet är att rapportera om en fotbollsallsvenska som just nu inte finns. Däremot hoppas ju lagen att kunna börja spela igen i juni. Och det är ju det de just nu förbereder sig för så gott det går. Och även där tycker jag att general Tegnell har varit mycket tydlig. Inga seniormatcher är tillåtna. Men exakt vad som då är en match, det är upp till Svenska fotbollsförbundet att avgöra. Och sen har klubbarna att följa vad SvFF säger. Och det tycker jag är en rimlig befälsordning. Ett av fotbollens största problem just nu är att bryta slentrianen. För normalt kommer ju matcherna som ett avbrott i all träning. Men just nu finns inga matcher. Där försöker man hitta olika sätt att göra så matchlika träningar som möjligt. Det är ju ett sätt att förbereda sig för den serie som förhoppningsvis ska börja i juni. Det är en normal del i förberedelsefasen. När Hammarby tränade på Tele2, två mål med Frej-spelare som i själva verket är Bayern-juniorer som ju också tränar på Årsta vanligtvis. 3x30 minuter, tävling på träning som det kallades, så var det ingen match. Det är fakta. Det var en träning som filmades av Dplay. Och jag hade verkligen noll problem med det där och då. Det fanns inget problematiskt ur ett smittspridningsperspektiv i det enskilda arrangemanget. Jämfört med om de har varit på Årsta för att lira två mål som vanligt, så att säga. Utifrån den information som är känd. Men på kvällen här gick ju då Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand ut och förtydligade förbundets inställning. Och det är som sagt förbundet som äger frågan att göra den här gränsdragningen. Håkan Sjöstrand sa ju då att man bör undvika påhittiga paketeringar som riskerar att skapa missuppfattningar om vad något egentligen är. Svenska fotbollsförbundet, som äger frågan, vill helt enkelt undvika att behöva bedöma massa olika framtida liknande situationer, vad som är vad. Också det är mycket tydligt. Det går inte att missförstå längre. Hammarby kan inte göra en grej av sin träning, flytta den till matcharenan, koppla på ett tv-bolag, låna in Frej-spelare och lira två mål med Zlatan-cam och kalla det tävling på träning. De får helt enkelt ta bort tillräckligt många av de moment som inte är två mål för att inga missuppfattningar ska vara möjliga. Och endast en jubelidiot kan ju misslyckas med det utifrån Håkan Sjöstrands formulering. Om Hammarby behöver konsulthjälp med att förstå vad som är vad, så kostar jag bara 100 000 kronor i timmen. Sen måste man till sist här då förstå att det är inget konstigt att det uppstår gränsdragningsfrågor. Jag tycker fortfarande inte att Hammarby gjorde fel som hade sin tävling på träning. Utan de förhöll sig helt enkelt till det som var sagt där och då. Det fanns inget respektlöst eller provokativt i det överhuvudtaget. Det kommer alltid gå att hitta diskussioner om vad som är vad. Är det två mål om man ställer ut fyra småmål istället till exempel? Det enda sättet att helt undvika diskussioner om gränsdragningar, ja men det är ju det här the Wuhan way. Det vill säga att myndigheterna svetsar igen människors dörrar så att ingen kommer ut. Då slipper vi gråzoner och gränsdragningsdebatter. Men jag är jävligt glad att vi inte kör Wuhan way i Sverige. Då ser jag hellre att Bayern testar sig fram med ett kommersialiserat tvåmålsspel på Tele2. Det var mina 5 cent, eller 10 cent kanske då.
Ja, det var nog 100%. Men jag tycker väl att det var en bra analys, bra analytisk genomgång av läget där man kanske inte behöver peka finger för mycket åt alla håll. Så att det man kan fråga sig är väl, om man ska vara lite jävelns advokat, och jag köper väl i grunden det du säger, men det var ju liksom, fanns ju bilder och sådär om att det till exempel var mer än 50 personer inne på Tele2 Arena, på planen och runt om planen i samband med det här kommersiella tvåmålsspelet. För jag är helt med dig på att rent idrottsjuridiskt kan man inte kalla det match eftersom det finns statuter för vad en träningsmatch är. Men det här faktumet att man till exempel var 50 personer inne där vi är runt planen och på planen, sätter inte det allting i ett lite annat ljus?
Ja, det är ju mycket enkelt, för det där är ju en lag. Där har de ju regeringen formulerat om en lag att de inte vill ha det mer. Så att är det mer än 50 personer så är det ju mycket enkelt att mäta. Då är det givetvis fel. Då ska man förhålla sig till att det ska vara 50 personer.
En annan grej jag också tänkte på, det var ju... Nu är det ju så att många klubbledare runt i landet, de gillar ju att berätta saker lite sådär, jag tycker att det här var för jävligt, men jag vill nog inte uttala mig om det. Men många klubbledare runt om i Allsvenskan har ju tydligt, ska inte säga rasat, men varit mer eller mindre upprörda kring den här kreativa lösningen kring ett tvåmålsspel. För de menar att ja, men då har vi gått miste om chansen att göra liknande grejer, och vi har försökt respektera tågordningen och sådär. Vad kan man säga om det?
Att de passar på när de ser att här finns liksom... Bayern blottar ju garden lite genom att göra den här saken. Jag menar, det tog ju inte lång tid innan det blev diskussioner. Och det är klart att konkurrerande föreningar i så fall passar på att hitta något att kritisera i det här. Men i själva verket är ju alla ute efter att göra så matchlika saker som möjligt på sina träningar. Jag menar, AIK hade ju en träningsmatch där som inte var något större problem. Så kan man ju absolut göra som de gjorde. Så att alla försöker ju hitta sätt att få till den här matchlikheten. Och Bayern är ju det lag då som drog det längst. Därmed hamnade debatten där. Konkurrenterna så fick ett sätt att liksom kritisera det här kommersialiserade tvåmålsspelet. Och det fick ju effekten då att Svenska fotbollsförbundet fick liksom förtydliga och inskärpa sin definition av hur det här ska fungera.
Hur ser du på det här med ringarna på vattnet-diskussionen? Alltså om en stor klubb som Hammarby inte spelar en riktig träningsmatch, för det var det ju inte enligt alla liksom regler och statut och sådär. Men att de ändå har det kommersiella tvåmålsspelet som är väldigt då... folk kollar på det, folk känner till att det pågår, folk märker att här pågår någon typ av sak som liknar träningsmatchen då, även för det kanske inte är det rent formellt, så liknade det, och då kanske vi också kan spela på ett liknande sätt i vår DG4-klubb och sådär. Jag säger inte att Hammarby har liksom, de har ju inte ansvar för det på så sätt, men hur ser du på ändå den risken för att en sån grej skulle kunna så att säga, sprida en lättja överlag?
Nej, det var ju som jag hade med där i min långa utläggning att det är ju själva anledningen till att Svenska fotbollsförbundet gör inskärpningen. Det är ju bakgrunden till Håkan Sjöstrands uttalande att man vill inte riskera att skapa missuppfattningar om vad som är vad och vad något egentligen är. För att i så fall så blir det massa olika situationer som ska bedömas. Så att det är ju helt enkelt skälet. De motiverar ju inte det här utifrån någon smittskyddsperspektiv eller något sånt, utan de motiverar ju just det för att det inte ska uppstå massa situationer som riskerar att gå emot Folkhälsomyndigheten. Fotbollen vill liksom inte kollektivt framstå som haveristisk i sin läggning, utan nu har ju liksom general Tegnell sagt att inga seniormatcher är tillåtna. Det är Svenska fotbollsförbundet som avgör vad som är vad. Ja, då lämnar ju frågan ner i Håkan Sjöstrands knä. Sen har vi den här situationen med Bayerns kommersiella tvåmål, och då får Håkan Sjöstrand inskärpa att det där var inte okej, utan vi ska inte ha sådana grejer, för då får vi hålla på att bedöma massa andra lags arrangemang och hitan och ditan. Så att det är ju helt enkelt själva anledningen till att man inte ska få fler sådana situationer. Och då är det ju återigen, det är ju bara för Hammarby att antingen rätta in sig i det här ledet och ta bort de där momenten som de hade lagt på Eller så får de framstå som haveristiska, och har de svårt att dra gränser, ja som sagt, då kostar jag 100 000 kronor i timmen i konsulthjälp. För jag tycker det är mycket enkelt att utifrån vad Håkan Sjöstrand säger följa det. För mig är det mycket, mycket enkelt att bedriva en fotbollsklubb utan att göra Håkan Sjöstrand upprörd igen. Jag garanterar att jag, om jag Hammarby anlitar mig som konsult, jag kommer inte misslyckas med det.
Sista fråga om det här då. Hur ser du på att Håkan Sjöstrand, som annars ju är en försiktig general till skillnad från Tegnell-generalen eller kanske till och med Laul-generalen, att en sån som Sjöstrand går ut och verkligen markerar, det händer ju inte varje dag. Vad tycker du om det?
Nej, men det är ju för att det är en extraordinär situation såklart, och fotbollen vill inte framstå som haveristisk i det här läget. De vill inte framstå som att vi skiter i vad Folkhälsomyndigheten säger, utan när liksom orden har varit tydlig från general Tegnell, inga seniormatcher är tillåtna, och det sen uppstår en gränsdragningsdebatt, då är det viktigt för fotbollen att vara väldigt tydliga i den debatten, och det tycker jag att de har varit nu. Det är väl rätt att man som ledare, man ska liksom inte lägga för mycket kraft på små saker. Det är ju väldigt roligt när någon i media kanske liksom stormar något alldeles oerhört över någon liten detalj, eller när någon kändis liksom får något utbrott på en petitess. Det kan vara ganska underhållande, men för personer med verklig makt så är det viktigt att inte orda för mycket av små saker. Men däremot när det är på allvar, det är viktigt att alla rättar in sig i ledet i det här kriget då som vi utkämpar. Ja, då tar Håkan Sjöstrand till kraftigare vokabulär, så att jag tycker att han agerade rätt där. Och som sagt, jag pekar inte finger åt så många håll alls i det här läget, utan för mig är det helt begripligt att det uppstår gränsdragningsdebatter och att Hammarby gjorde den här grejen. Men nu har Håkan Sjöstrand förtydligat situationen, och då förväntar jag mig liksom att Hammarby kommer följa det, eller jag är ganska övertygad om att de kommer göra det. Eller vad tror du? Tror du att de kommer göra något liknande igen?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer vara lugnt på den fronten framöver, med egentligen bara klassiskt tvåmål som inte då kan betecknas som kommersiellt tvåmål framöver.
Exakt. Därmed kan vi väl gå över på vårt andra ämne som det ju sällan är lugnt kring, och det är ju Zlatan Ibrahimovic. För att efter det här då kommersiella tvåmålsspelet så gjorde ju han en intervju med Dplay, sändande bolag, de skulle sända Allsvenskan. Det är möjligt att den här intervjun kanske gjordes innan förresten. Det har du
den gjordes efter. Den gjordes efter.
Vad sa du?
Den gjordes efter tvåmålsspelet, ja, det kommersiella tvåmålsspelet.
Ja, för att det är du som har koll på den. Jag var upptagen den där dagen med annat. Så att du har satt och tittat igenom den här både fram och baklänges. För den blev ju väldigt omdiskuterad, intervjun med Zlatan. Vad var då problemet, om det nu var något problem med den?
Nej, jag har inga problem personligen med det. Men det man kan säga om intervjun var ju att han var ju extremt charmant, som Zlatan kan vara i när han vill det. Liksom. När han har ett budskap att få ut, eller när han har någonting att sälja till exempel, eller när han bara är på det humöret, utan han var ju väldigt öppen och berättade väldigt mycket. Tommy Åström som gjorde intervjun fick ju väldigt mycket beröm också för sättet han då dirigerade den. Ja, men jag ska ta upp några punkter som jag tänkte på. Jag har sett att många har sagt att han i princip sa att konstgräs är lugnt för honom nu. Så upplevde inte jag det. Han nämnde att det var ett helt annat tempo liksom, och ett bra tempo, men jag upplevde inte som att han sa att konstgräs var någonting han liksom helt plötsligt älskar. Så att, men det fanns ju ett snack om det. Sen pratar han ju om framtiden i Bayern då, om vi ska börja med det. Då är han ju väldigt tydlig med att han har kontrakt med Milan och att han respekterar det, och att det måste man se vad det är som händer. Och sen så har han ju då, säger han ju att vi får se vad som händer i framtiden med tanke på corona, att det är ju uppenbarligen svårt att veta, och att vi får se vad som händer med spel i Hammarby. Vissa har ju tolkat det som att han i princip redan är klar och att nu blir det Hammarby framöver liksom. Och ja, det tror jag fortfarande inte. Jag tycker inte heller att det var... Det jag gillade med Zlatan i det läget, det var att, du vet, när han pratade om landslaget inför VM 2018, då var det ju det här, då höll han på liksom med det här kattens lek med råttan leendet hela tiden, liksom det här där han antyder någonting men inte fullföljer det liksom, när han nästan lirkar och leker med folks känslor lite som han gjorde då, för att han tyckte det var liksom underhållande och kanske också kommersiellt gångbart. Så upplevde jag inte alls att han var när han svarade på frågor om Hammarbys om eventuellt spel i Hammarby, utan jag upplevde att han svarade rakt och ärligt liksom, snarare, och vi får se liksom, jag vet ingenting, ja kanske, men jag tror inte det och så vidare. Så att
Vi har ju haft en, eller jag har ju haft den teorin där att om jag bryter lite, att dels så testar han sig fram i det här konstgräset, och att det här kommersiella tvåmålsspelet kan ju säkert ha varit en del i det, att han får känna på det under lite då annorlunda former. Och sen har jag varit inne på att det är Hammarby är ett alternativ för honom, att allting beror fortfarande på hur kommer fotbollsvärlden se ut, vilka ligor kommer gå igång, vilka pengar kommer finnas, vilka möjligheter kommer finnas för Zlatan, och att Bayern där är ett alternativ utifrån hur saker och ting utvecklar sig. Skulle du säga att de två spekulationerna eller teorierna kring vad den här frågan egentligen handlar om fortfarande lever utifrån vad han själv svarade på?
Absolut, så är det ju. Det har väl till och med stärkt den linjen liksom i uttolkandet av den stora Zlatan. Liksom. Ja. Däremot har jag också då fastnat vid två saker som Bojanic och Tankovic har sagt den senaste tiden. De har ju liksom inte, när de har fått frågan om Zlatans framtid i Allsvenskan och Hammarby, så har ju de sagt att ja, det är klart att det vore häftigt, men också väldigt tydligt markerat att de nästan inte vill det, för att det på något sätt skulle solka ner den här stora karriären, att han ska ner där och harva på något sätt. Och det tycker jag säger någonting, att två spelare som faktiskt mycket möjligt skulle, framförallt Bojanic, men även kanske Tankovic, faktiskt spela med Zlatan i Allsvenskan, att till och med de är så här, fast jag tror nog inte att det händer. Det känns liksom som att det går, alltså när de antyder att det, eller till och med säger rakt ut att man kanske inte kan, att det inte riktigt funkar att få ner en titan på mänsklig nivå på det sättet, då börjar jag också tveka ännu mer kring att det nog inte kommer hända.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Eller vad tror du?
Ja, både och. Jag har också funderat över just de där två uttalandena. Dels för att det var ett ganska intressant resonemang då när jag först hörde det från Tankovic. Och sen då när Bojanic upprepade i princip samma sak, så börjar man också fundera. Varför säger de här två precis samma sak? Det här är ju också spelare som... som är ganska nära Zlatan i den här Hammarby-kontexten. Det är väl typ, han hänger ju med ett par där, och Tankovic och Kalili och Bojanic väl, du får rätta mig om jag har fel. Det är väl de har väl synts på bilder tillsammans och sådär. Så att de borde ju rimligen veta lite, och det är klart som fan att de har frågat. Så att jag funderar lite på om det också, om det kan vara någonting liksom att de faktiskt har fått sätta sig ner och fundera på hur fan det här, de ska förhålla sig till det här. För de vet ju också att det kommer frågor kring det. Och det är möjligt att de har haft någon då, kanske snack med någon i Hammarbys pressledning, med typ Axel Pershagen eller någon liksom. Okej, vi kommer få frågor om det här, vad fan ska vi säga liksom. Å ena sidan de kanske vet mer än de säger, eller också vet de ingenting. Men det här är ju ett ganska intressant svar. Det gör ju liksom att det blir inte så mycket följdfrågor på det. Man har fått ett ganska så här genomtänkt och reflekterande och resonerande svar. Och så behöver de inte svara så mycket mer än så. De behöver liksom inte pressas på det. Det kanske man skulle ha gjort ändå. Men i alla fall så gjorde ju inte jag det. För jag var den som intervjuade Bojanic. Och när han hade svarat det där så kände jag mig ganska nöjd. Jag kanske skulle lägga på honom. Men vad fan har Zlatan sagt då? Så kanske jag har fått annat svar. Men ja, det får vi väl ta vid ett annat tillfälle.
Sen kommer ju det här som kanske då fick störst uppmärksamhet. Det är ju det här han pratade om. Om Malmö då. Och nästan på egen hand kom han in på ämnet att han har gett Malmö mer än 100 miljoner, så någonting har man ju gjort och så vidare. Han har sagt att han har representerat dem över hela världen, att han alltid har liksom, hjälpt dem, trots att han inte var välkommen från början, menar han, trots att han inte var önskad, trots att han blev blåst på sitt första kontrakt. Och då menar han väl det här med att dels med Ajax och med Hasseborg, och så menar han väl också att det var mycket, en viss oro kring Zlatan i ungdomsåren, att han ibland var nära att bli utkastad för att han i vissas värld var bråkig, i hans värld kanske missförstådd. Ja, du vet, hela den grejen som han har pratat om i sin bok och sådär. Han menar också att han har liksom gett över 100 miljoner till det här laget. Det stämmer inte rakt av. Han har ju blivit såld och sålts vidare. Och så att de har fått pengar, men att han i grunden varit för snäll, menar han då. Och att han tycker att de ska vara tacksamma och sådär. Det är uppenbart att det är en viss mån en sårad person som uttalar sig. Om vi pratar om det utan att nämna statyn och det först, så upplever jag att jag kan liksom inte riktigt komma ifrån känslan av att Zlatan är mer av en machiavellisk strateg än vad man tror kanske. Jag skulle inbilla mig att han inte är så sjukt sårad egentligen. Att jag tror nog att han har släppt det här i grunden, det som hände för många år sedan, och att han kanske är så pass smart och strategisk att han använder sig av det här så kallade sveket från Hasse Borg och de andra för att kunna rättfärdiga det som händer nu, liksom. Att han menar väl att allting, på något sätt så är väl retoriskt allting tillåtet i det här läget, och tänker jag liksom. Sen tycker jag att det är en sorg också. Jag tycker i grunden att det är en sorg att det kan bli så här att en person som är, jag har ju sagt det tidigare på det, men att en person som är så stor och så en hjälte i sin hemstad, att det blir så här, det är ju tragiskt. Men innan vi går in på statyn, vad säger du om det jag sa precis?
Jag skulle vilja att man får nästan hålla sig till två spår på det där. Det ena är ju att nu har Zlatan en fiende, och den fienden är Malmö FF. Han har ju liksom i hela sin långa karriär haft olika fiender som han har hängt upp sitt fotbollsspelande på. Det har liksom inte räckt med utmaningarna på planen, utan det har alltid funnits olika fiender. I början av hans karriär, då hette fienden Robert Laul, för att jag skrev en jävla kontaktannons om honom som var en total struntsak. Men han bojkottade ju för fan Aftonbladet i 7 år för liksom en skämtsam liten bildtext. Och sen har fienderna hetat Pep Guardiola och de har hetat Jan Andersson och allt vad fan de har hetat. Det har varit mängder av dem, och just nu är det Malmö FF. Jag har liksom alltid haft liksom svårt att förhålla mig till det här. Liksom. Det var ju fullständigt obegripligt för mig då en gång i tiden i början av 2000-talet. Hur han kunde bli så fruktansvärt arg för den här kontaktannonsen. Var det verkligen på riktigt? Var han verkligen så arg över det där? Men sen så har det där tråden bara fortsatt. Han har ju uppenbarligen haft ett behov av att ha sina fiender. Och nu då när han är framme vid att Malmö FF är hans fiende vid det här tillfället, då kan man liksom, man skulle egentligen kunna strunta i själen till det där. Alltså han behöver en fiende, punkt slut. För det har han haft hela tiden tidigare. Och vad är det för anledningar? Det är liksom inte noga, det är själva faktumet att där finns en fiende. Sen kan jag väl kanske någonstans... Jag vet inte, liksom. Det är möjligt att man tycker och tror och tänker att han inte borde ha det där behovet längre, och att den här fienden kanske mer är någon form liksom av kommersiell, dramaturgisk grej. Att den är lite mer påklistrat, att det liksom inte berör honom lika djupt. Men jag vet fan inte. Alltså, det här har ju varit liksom en röd tråd under hela hans fotbollskarriär, det här liksom behovet. Av att ha en yttre fiende att komplettera sitt fotbollsspelande med på. Så att det går ju väldigt mycket i linje med hur det har varit hela tiden. Nu kommer han till Allsvenskan, ja, då ser han till att ha en väldigt tydlig fiende här, och det är Malmö FF. Och det är vad hela fotbollssäsongen 2020 kommer handla om Zlatan skriver på för Bayern. Det är ju Zlatan versus MFF och dramaturgin runt det. Vi kommer inte få skriva om något annat.
Nej, precis. Nej, men jag tänkte på det också. Alltså, jag minns att Sportbladet var ju ändå då som intervjuade Zlatan först om det här med när han skulle bli delägare, och då fick han ju frågan om Malmö, och jag upplevde nog att han faktiskt inte trodde att det skulle bli en så stor grej. Jag tror inte han hade insett att det kunde väcka ett sånt hat. Så jag tror att det tog honom på sängen lite. Möjligt att han tog sin legendarstatus lite för given på något sätt, på det sätt som den människor gör som är uppe på Olympen liksom. De kanske inte alltid funderar så mycket.
Jag menar, det hedrar honom, för att där även jag är lika oförstående till hur det kan få sådana jävla reaktioner bland de här människorna som liksom, om man får prata om hans staty nu då, ger sig på sabbaren. Alltså för mig, det är så jävla skevt, och det är så sjukt, och det är så snett att det får sådana konsekvenser. Så att där förstår jag att Zlatan i den diskussionen, i den kontexten, där plockar han fram argument som jag ju faktiskt liksom bidragit med 100 miljoner kronor, om inte mer, till den här föreningen. Och sen händer det här. Jag förstår om Zlatan var och är helt häpen över hur fan det kan bli så där. För det är jag. Jag är fullständigt häpen över hur människor kan reagera. Så hur man kan liksom titta sig själv i spegeln efter man har varit och sabbat hans staty. En person som trots allt har dratt in de här 100 miljonerna till föreningen. Bortsett från allt annat. Jag menar, 100 miljoner är fortfarande 100 miljoner oavsett hur mycket vatten som rinner under broarna.
Så är det ju. Nej, men jag tycker att man får hålla det på två nivåer där. Jag har full förståelse för alla människor som känner sig alltså brutalt svikna och på något sätt så har någonting, vad ska jag säga, att man har liksom plockat ett organ från ens kropp nästan liksom, du vet, tagit ut en njure från någon liksom. För jag tror att den kärleken som många i Malmö har känt för Zlatan har varit liksom extremt stark. Och jag säger att en sorg och en besvikelse över ett, om man nu får kalla det ett svek, liksom att investera i en annan svensk klubb, det kan jag förstå. Liksom. Jag kan verkligen förstå den bottenlösa ångesten över det. Däremot så går det inte att förstå de här Saddam Hussein-neddragningar av statyer. Liksom. Det blir ju liksom, det fattar jag verkligen att han måste försvara sig mot och förklara. Men, och försvara sig mot och få bita ifrån. Liksom. Men
om man köper, som du säger, om man köper den bottenlösa sorg, att man hänger upp så otroligt starka känslor på Zlatans relation till Malmö FF som du redogör för där, då blir ju nästan reaktionen logisk, att man blir så besviken så att man agerar utan spärrar och gränser. Jag menar snarare att det är steget innan där man får titta på att det är att ha hängt upp en sån enorm och extrem kärlek till en person för det han gjorde i en klubb och rama in det här i något slags klubbtillhörighetsperspektiv. Där uppstår ju grundproblematiken egentligen. Det är ju den som senare då får liksom de här konsekvenserna. Jag tycker att det blir snarare liksom det första perspektivet som blir lite snett.
Jo, men människor är ju irrationella liksom. Men alla människor är inte lika logiska och analytiska som du är, till exempel när du går igenom det kommersiella tvåmålsspelet i Hammarby. Alltså jag menar bara att det är ju på samma sätt som att det finns kyrkor från Maradona i Argentina liksom, som dyrkar honom. Jag menar, det är klart att det finns. Zlatan var ju ändå den enda svenska spelaren som har haft den relationen till människor. Och jag tänker på alla Malmö-människor som alltid har försvarat honom på den tiden när inte han var alltid gångbar i alla kretsar, när inte han var en nationalikon utan någon som slog sig uppåt, så var det väldigt många människor som investerade mycket i honom och försvarade honom till varje pris som helst under många år innan han var kungen överallt. Så var det ju ganska många år där han kanske var dålig i VM 2006 eller där han kanske var lite stökig i samband med någon match, och då fanns det ju ett stort en minoritet som liksom försvarade honom hur mycket som helst. Och jag tänker att många av dem var nog från Skåne och från Malmö, och många av dem som tycker att de har kanske stöttat det väldigt mycket. Jag känner en besvikelse då liksom. Jag tycker inte heller att det finns liksom, bara för att jag tror man kan känna extremt starka känslor utan att gå till aktion på något sätt. Jag tror inte att det behöver leda till andra liksom.
Nej, men då blir väl hela den här situationen blir väl i så fall en påminnelse om att man kanske ska mer se saker för vad de är än att blint försvara någon då, som när du tar exemplet att de har försvarat Zlatan i alla tider liksom, och nu känner de sig svikna. Nej, men det kanske inte heller var så bra då att man håller på att försvara honom i alla lägen. Man kanske faktiskt skulle titta på de här olika situationerna. Vad är det? Fanns det en poäng i att Zlatan fick kritik i media? Man kanske inte skulle vänta sig mot media exempelvis. Man skulle titta på vad Zlatan faktiskt gjort och gjorde och hur han agerade, och inte liksom målat in sig i det hörnet så att reaktionen nu då blir så kraftfull. Det är lite det jag menar med liksom att jag menar inte bara att reaktionen på det som nu sker, utan det är liksom det är fel, utan också det som har byggt upp den här reaktionen, det har inte varit sunt, och det kan jag tycka det är liksom en osund del i hela den här idoldyrkan eller supporterkulturen eller allt, när det här sammanblandas då liksom, att man blir liksom blind och när man bygger upp de känslorna för det, då reagerar man också oproportionerligt om det inte liksom blir som man tänkt sig. Så det är väl ett litet wake-up call för en och annan, även bland de som inte är ute och vandaliserar hans staty, menar jag.
Nej, men intressant, absolut. Det är väl, jag vet inte, mer än så. Det var väl en ganska lång diskussion om den intervjun, men det var väl något, en grej till jag fastnade för. Det var ju det här när han, du vet, det var som att han gav ut en hand till Janne, men ändå inte. Jag tror att det här jag ska säga nu, tror jag var ett sätt att be om ursäkt till Jan Andersson, fast att det var en omskrivning för det. För han fick en fråga om det här med landslaget och varför gjorde han så här egentligen? För bollade han med folks känslor lite när han antydde att han skulle spela liksom och sådär. Och då sa han, landslaget, den dagen jag slutade så slutade jag. Det var bara en kul grej att liksom bolla med medierna. Och Janne blev stressad. Men då får han känna hur jag lever varje dag, 24 timmar om dygnet. Någon annan ska få känna på det någon gång också. Och det upplever jag nästan var någon slags, du vet, en förklaring till att jag får ge mig på Janne ibland för att jag får ju den här skiten hela tiden liksom. Jag måste få liksom... Ja, det var som att han ville förklara vad som hände där. Liksom. I min värld var det nästan en ursäkt för att vara från Zlatan.
Mm. Ja, jag förstår vad du menar, för att om man tittar på hans bok så är ju, han är ju inte personen som ber om ursäkt. Och det är klart att det är synd, för det måste man ibland kunna göra när man har gjort fel. Och Zlatan, precis som alla andra människor på den här jorden, har gjort fel under sitt liv. Jag har gjort det, och du har gjort det, alla har gjort. Han gör inte det. Däremot så har han ju en annan egenskap, och det är att han kan vara jävligt ärlig. Och det tycker jag att han, många delar i hans bok är ju väldigt ärliga. Han berättar, okej, det var så här det var, eller det var så här jag upplevde det och jag gjorde så här därför att. Och sen får folk liksom, ja men då får folk döma eller dra sina slutsatser eller förhålla sig till det. Och det uttalandet du nu refererar till, det går ju precis i linje med det. Han blottar liksom sitt beteende, och han inser ju att det beteendet som han beskriver, det är klandervärt. Det går att kritisera en person som försöker få en annan människa, när den står inför sin viktigaste uppgift i fotbollskarriären, stressad. Det är klart att Zlatan inser någonstans att det är ett klandervärt beteende han har ägnat sig. Han ber inte själv, eller han ber inte själv om ursäkt. Han säger själv inte att det är dåligt. Men han erkänner hur han tänkte, hur han resonerade. Och han lägger liksom upp bollen på straffpunkten för att kritisera det. Eftersom det där är ju inte, det är ju liksom inget sympatiskt drag att försöka stressa upp Jan Andersson där. Det förstår ju han, och det förstår alla vi som förhåller oss till det, att det var inte så jävla bra gjort. Och ja, jag kan tycka att det är väl någonstans att stå för det han gjorde även när det blev fel.
Ja, jag läser också in som att han även räknar in det här med när han i princip rasseanklagade Janne i den här intervjun, som jag tycker var, ja, jag tycker att det var extremt orättvist. Jag läser in att han även, att han menar att när han då stressar Janne med det, vilket jag tycker var helt felaktigt, kanske också då på något plan då omskrivet ber om ursäkt för det.
Ja, den intervjun var ju, även för att vara Zlatan, ovanligt hänsynslös skulle jag säga, som där han riktade de anklagelserna mot Jan Andersson. Och det är ju bra ifall det är så som du beskriver det, att det är någon form av ursäkt, eller att han i alla fall liksom inser sitt fel och lägger upp det för oss andra att bedöma.
Amen.
Ja, det fanns en hel del att säga om den intervjun, och det man definitivt kan säga, det är ju att om Zlatan skriver på för Hammarby, så kommer inte det här vara sista gången vi diskuterade honom i den allsvenska podden. För att som jag sa tidigare, väldigt, väldigt mycket kommer handla om Zlatan, och väldigt mycket kommer handla om Zlatan versus Malmö. Och jag fick en reaktion på Instagram, var det väl igår, att de tyckte att det redan pratades för mycket om Zlatan i den allsvenska kontexten. Och jag svarade att ja, men vänta bara, att om han skriver på, va, då får du gå i det ett år. För att det är jäkligt mycket som kommer handla om det, i alla fall i riksmedia.
Det är precis det jag sa. Sockrade popcorn till alla kommer det vara under ett helt år.
Ja, men problemet är ju att det här är det... Säga vad man vill om allt det här med det kommersiella tvåmålsspelet med hans intervju. Men det är ju välkommet. Det händer ju inte så jäkla mycket just nu. Det är ju under alla omständigheter välkommet att det händer saker, att det blir debatt, diskussioner. För att jag menar, det för ju världen framåt så att säga. Inte bara för oss, utan för alla allsvenska intressenter och alla människor som är intresserade av att saker händer överhuvudtaget. Så är det väl bra att någonting händer, att vi hittar saker och hänger upp diskussioner på. Och det finns väl få människor som Zlatan som har förmåga att skapa debatter och diskussioner. Mm. Då lämnar vi Zlatan-intervjun. Vi ska gå över på tävlingssäsongen 2020 då, för i veckan kom ju nyheten att klubbarna, de som berörda då, de har enats om att kicka igång Svenska Cupens kvartsfinaler från 1 juni. Och jag var lite nyfiken på vad som händer om till exempel då en AIK-spelare, AIK ska möta Malmö borta, får coronasymptom 2 dagar innan och måste stanna hemma sjuk. Ska liksom AIK-truppen och övriga spelare då som har tränat med den här ändå åka till Malmö, eller måste matchen flyttas? Har man tagit höjd för det i fotbollens planering? Vad är rekommendationen till klubbarna? Så att jag grävde lite i den här frågan och fick svaret att man har helt enkelt bedömt det som en vanlig skada eller till exempel magsjuka. Och skulle liksom 10 spelare insjukna i coronasymptom, ja då fyller man på med juniorer helt enkelt. Så att man gör ingen skillnad ur det perspektivet. Känns det logiskt, tycker du, Boman?
Ja, alltså jag tror inte det kommer... Jag tror inte att de kommer spela den svenska kuppen i den allsvenskan dock. Men,
du tror
inte
det blir någon fotboll alls 1 juni där i kuppen? Eller?
Nej, jag tror att det första som kommer hända är att allsvenskan startar, det tror jag. Ja. Jag tror inte det kommer bli något kuppspel på det sättet. Men å andra sidan så, ja, det överraskar mig att de spikade det igen, det måste jag säga.
Men svenska kuppen startas eller inte då? Det här med att om man får då coronasymptom på x antal spelare, och då kör man vidare. Jag kan ju någonstans förstå logiken i det, eller hur de resonerar. Men det kan ju väcka en del debatt i samhället kring att fotbollen gör det här.
Absolut. Men om man nu ska spela så vet jag inte riktigt vad alternativet är. Det är klart att ja, då kan folk bli sjuka. Liksom. Men om man har bestämt att det är spel, så är det ju en del av spelreglerna att människor kan drabbas av magsjuka och andra epidemier inom en trupp.
Ja, jo, nej, men absolut. Så det jag menar med att det är helt logiskt att man gör så här. Men samtidigt så befinner vi oss i ett extremt läge. Och jag menar, nu är det ju fotbollen som har bestämt där, men om Folkhälsomyndigheten, om general Tegnell säger att efter två, vi säger att det är 3 AIK-spelare som är insjukna med coronasymptom 2 dagar innan matchen, och så får Tegnell en fråga på den dagliga presskonferensen klockan 14.00, tycker du att det är lämpligt att AIK-truppen åker ner till Malmö och spelar den här matchen? Och så säger Tegnell, jag tycker det är djupt olämpligt. Vad händer då?
Ja, då stryks matchen.
Ja.
Det jag säger, det blir ingen kuppspel innan allsvenskan. Så att det är ju det som är, det är ju den logiska följden av det.
Ja, och det kan ju också hända i allsvenskan, så att säga, att det uppstår en liknande situation.
Det kan ju också bli så att man... Nej, det ska vi inte ens prata om. Det finns ju en borgfred nu inom svensk fotboll, så att det här med att folk skulle... Nej, jag ska inte ens säga det jag tänkte på. Det var inget.
Okay. Det som jag tycker är märkligare då, det är ju att SEF och de här klubbarna går ut med förhoppningen, som de uttryckte, att spela den här svenska cupen 1 juni med publik. Alltså, det måste de ju snart börja inse att det blir parodiskt det här med att de ska fylla läktarna. Åtminstone... utifrån vad vi vet här och nu idag. Var det inte Norge som nu sköt upp sitt förbud mot 500 personer till 1 september, och de har väl gjort liknande i andra länder? Ingenting talar ju för att Sverige kommer rucka på sina regler just vad gäller de här liksom begränsningarna av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Jo, men verkligen. Alltså, klubbarna och SEF brukar ju vara extremt finkänsliga och när det gäller att uppfatta liksom signaler från supporterskarorna. Och nu måste de ju förstå att de inte behöver upprätthålla den här illusionen om spel med publik längre. Jag förstår att de gjorde det första månaderna när det var som mest liksom chockartat för supporterna att få reda på att de inte skulle kunna kolla på matcherna live på plats då. Men nu har jag, skulle jag säga, att 95% har tuggat i sig att det kommer bli spel utan publik. Mm. Så att jag tror inte de behöver låtsas längre.
Nej. Det kom ett förslag från FIFA om att tillåta 5 byten per match när ligorna väl rullar igång här nu i Sverige och andra länder, om de nu gör det från sommaren och hösten. Bland annat då för att kompensera tajta spelprogram, att man måste komprimera matchtillfällena. Det är ju sannoliken inte alltid FIFA får till det, men den här idén gillade faktiskt jag.
Varför då?
Ja, men just för att den handlar om att skydda spelarna i ett extremt läge. Och regler som tar höjd för att skydda spelare på olika sätt, de tycker jag är bra. Jag reagerar till exempel mycket, mycket starkare på en vårdslös, ful, farlig tackling som kan skada en fotbollsspelare än om någon liksom töjer lite på reglerna och förstärker eller filmar, som ju brukar uppröra folkdomstolen något alldeles oerhört, då blir jag mer upprörd över när det är fara för spelares hälsa. Och på samma sätt tänker jag här liksom att nu ska man då förhoppningsvis rulla igång fotbollen igen, man ska spela mängder av matcher på kort tid, det ökar skaderisk, det kan förstöra karriärer. Kan man då liksom på något sätt kompensera för det här genom att göra en förändring i fotbollen som inte är problematisk ur perspektivet att jämföra fotbollen över tid, för det är det ju faktiskt inte med fem byten, tycker jag. Då tycker jag då tänker man i rätt riktning helt enkelt.
Mina första oro var liksom att jag var rädd att det skulle bli La Manga fotboll, du vet, när det blir så mycket byten och nya matcher. Men sen så insåg jag ju att det är ju inte så att tränarna vill få till träningsmatcher eller liknande matcher. De kommer ju inte byta för sakens skull och köra många byten samtidigt om det är så att deras egna spel kommer hakas upp av det eller bli sämre. Så därför insåg jag att det är liksom det kommer ju användas på ett annat sätt, kanske med 10 minuter kvar kanske man stoppar in 2 yttre till liksom, som är fräscha och kan springa och sådär och vara jättesnabba, snarare än att det blir liksom det här pajaseriet med ett halvt nytt lag efter paus liksom. Så att nej, jag har väl inga, alltså det känns alltså instinktivt så är jag emot det, men jag har ingen logik bakom det som stödjer min oro.
Det är bara det gamla klassiska att vi människor alltid har lite svårt för förändringar precis när de inträffar, men sen brukar vi liksom acceptera dem. Mm. Har det blivit mycket debatt på det ämnet, och vi är ganska överens om fem byten. Däremot är det ju en liten problematik, vad jag förstår, eftersom Sveriges säsong ligger lite annorlunda. Det är väl om det här klappas inför spelåret 2020-2021. Alltså den säsongen, så kan det vara svårt att för allsvenskan att införa det om allsvenskan nu börjar i juni. Så det är väl det som talar emot då, att vi får se 5 tillåtna byten i allsvenskan här i år då. Vi har fått ett par lyssnarfrågor som kan vara intressanta att resonera kring. Exemplet som Mikael skickade med här då var att Falkenberg har ju Mammut Ösen som varit korsbandsskadad, som nu har tjänat på det långa uppehållet, det vill säga att han kan vara med från början. Vad finns det för liknande fall i allsvenskan, undrar Mikael. Och jag tänkte snabbt på det här och kom ju fram till att 2 tydliga exempel är ju AIK och IFK Göteborg. AIK får tillbaka Nabil Bahoui från början av seriestarten. Blåvitt får Pocka Lagemyr frisk igen förhoppningsvis. Och kanske även Jakob Johansson hinner signas och komma igång. Och för i Göteborgs skull då, i extrema lyckofall då, så Marcus Berg skulle kanske hinna flytta hem. Vi har Djurgården, Erik Berg. Tillbaka, spelklar efter sina långvariga och segdragna skadeproblem, vilket är fint för Djurgården i så fall. Det var de jag spontant kom på, jag vet inte om du har några fler.
Nej, jag kan väl ta de som har kanske fått större problem i så fall. Det är väl att Malmö har ju inte Isak Kistelin liksom. Hur blir det med hans lån? Går han tillbaka till sin klubb eller stannar han kvar eller inte? Det är ju ett problem. Det finns väl, vad heter han, Timossi Andersson i HIF, vars lån går ut. Jag menar, det är väl ingen stor grej så, men nej, men det är klart att på samma sätt å andra sidan som att AIK gynnas av att Nabil kommer tillbaka i full form, så missgynnas de också av att Sebastian Larsson blir ett halvår äldre. Så jag menar, det finns ju åt båda håll samtidigt liksom, att man kan ha problem också med att äldre spelare kanske får svårare att komma igång nu när de inte har haft kontinuerlig matchning under en längre period.
Fan, men undrar vad Larsson själv skulle tyckt om den analysen, att han blir ett halvår äldre här nu, om du nu i det lägger att han även blir ett halvår sämre.
Han är väl dock den spelaren som är mest lätttränad i allsvenskan, så det kanske var dåligt förslag. Jag säger Henok Goitom istället då.
Ja, förstår vad du menar. Du, ska vi se, Joel undrar här om Muamer Tankovic sticker till Grekland, som det ju är spekulationer om, även om man tror man ska ta flytt rykten med en ännu större nypa salt än vanligt i de här tiderna. Eftersom det är, ja vad fan, vi går ut ens och lämnar landet ju just nu. Vem ersätter honom till vänster i Hammarby? Och det är väl en intressant fråga eftersom Bayern har så många olika alternativ. Men just till vänster där så är det väl, tänker jag, Paulinho är ju en spelare, utgick ju oftast från vänster i Häcken. Så att om Tankovic sticker så är väl det raka svaret Paulinho.
Ja, det är ju givet. Det finns ingenting mer att säga om det än så. Att det gör ju också att vi slipper den här diskussionen om att Paulinho ska kunna spela 10, vilket han kanske kan, men jag vill inte spela honom som 10. Och då kan Kalili ta den rollen istället. Så att, de har ju redan gjort färdigt pusslet på förhand, Hammarby, så det är ju egentligen noll problem. Utan det är klart att det är trist att tappa den liksom, poängkung på det sättet, men de har ju det extremt väl förspänt. Få klubbar har förberett sig så bra för att tappa en viktig spelare som Hammarby redan har gjort, så det är imponerande.
Men tror du Kalili kommer spela 10 i Bayern där då? Jag tänker ju att du har Gustav Ludvigsson där som är mer löpstark. Vill de ha in en boll? Trillande Kalili framför en löpande Ludvigsson, jag är inte så säker på det. Men då uppstår ju problemet istället, var ska Kalili i så fall spela? Ska han peta Bojanic eller Jeppe Andersen som har fungerat väldigt bra ihop? Det känns ju också svårt.
Nej, men det är klart att han passar jättebra som 8 också, men då har de ju ändå junior Jeppe och Bojanic i tre personer på två roller, och då tror jag att det är väl rimligt att sätta honom på nummer 10 platsen som det ändå är lite rimligare konkurrens. Så att då blir väl laget helt enkelt i första hand Jeppe Andersen, Bojanic på sittande, vi har Paulinho till vänster, Kalili som 10, Kacaniklic till höger, och så har vi väl Johansson centralt eller som ensam topp.
Jag tror att det viktigaste i det här pusslet inte är att titta på exakt vem som ska spela ordinarie på varje position, utan jag tror snarare att liksom för Billborn handlar det om att bygga upp en förståelse för att nu är det ett tajt spelschema. Ska vi utnyttja det på maximalt sätt så är det bra om vi kan rotera på de här olika positionerna. Kan man liksom få med de här då stjärnorna, som vi ändå får kalla dem, allsvenska mått mätt, kan man få med alla de här stjärnorna på det, att det kan bli rotationer? Jag menar, även Aymar Cher kan ju vara aktuell för att göra några matcher, så långt är ju absolut han framme, är ju absolut han. Då kan ju Hammarby få en oerhörd fördel av att man har så många alternativ, för då kommer man ju inte, ett, är man ju inte så skadekänslig ifall någon av dem går sönder, och spelare går ju sönder under en säsong. Men man kan också dra nytta av att de, trots att det är ett väldigt, väldigt intensivt matchande, så kommer man ha fräscha alternativ hela tiden. Och man har också möjlighet att förändra utifrån matchbild, motstånd och så. Till exempel på det här med Kalili då, som är mer bollhållande jämfört med Ludvigsson som är mer löpande.
Absolut.
Det var de lyssnarfrågor jag hann ta in hittills. Därmed har vi avhandlat dagens ämnen. Jag skulle dock vilja avsluta med att tipsa om vårt nya grepp som vi har på sportbladet.se. 30 snabba frågor som vi kallar det. Vi har gjort Stockholmslagen, nu går vi vidare med Blåvitt, Norrköping och Malmö. Och även de lite mindre klubbarna ska vi försöka hinna med eftersom det har blivit så lyckat. Vi väljer alltså ut en stjärna, en profil och en talang i varje lag och ställer 10 rappa frågor till de här personerna. Gå gärna in på sportbladet.se och läs och tipsa om vilka profiler ni vill att vi ska intervjua framöver. Något annat du vill avslutningsvis tillägga, Per?
Nej, det är ju att vi har suttit på två olika ställen idag. Du har suttit i hemmet och jag har suttit i poddstudion. Så om det är lite dåligt ljud något tillfälle så beror det på det.
Ja, jag har suttit i min fåtölj och spelat in podden. Det var mycket bekvämt. Om ljudet bara har varit bra, vilket jag inte vet just nu, så kommer jag föreslå att jag kan sitta i den här fåtöljen och spela in fler poddar. Nu ska jag återgå till att se Pans labyrint för andra gången på 2 dagar. Ett guldkorn som jag helt har missat. Har du inte sett den, Boman, så rekommenderar jag den varmt. En fantastisk saga med en fin sens moral om att det mesta löser sig till slut. Nu tackar jag dig.
Jag har naturligtvis sett Pans labyrint, men jag synar dig och höjer dig med den bästa filmen om spanska inbördeskriget, och det är ju Land och frihet, så den kan jag rekommenderar alla att kolla på.
Okej, ja, men det är bra. Då fick vi två filmtips om det spanska inbördeskriget. En med sens moralen att det mesta ordnar sig till slut. Nu tackar jag dig, Boman, för att du var med i den här podden med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. När Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.